Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Du berättade när du kom hit att du var lite rädd att det här skulle vara ett bakhåll. Vad var det du tänkte på då?
Ja, hela min YouTube-karriär är egentligen baserad på att härma Daniel och Emil Norberg.
Välkommen till Så blir du f***ing influencer med mig, Emil Norberg. En podd där jag tillsammans med några av Sveriges mest framgångsrika profiler tar reda på hur man egentligen gör för att bli influencer. Idag pratar jag med Sam the Man, eller som han egentligen heter, Sam Pettersson, som slog igenom genom att göra parodier på Melodifestivalen på YouTube. Låter det bekant? Ja, kanske. Förutom dessa parodier så är han en av Sveriges allra största TikTokare med över 340 000 följare, och han är faktiskt en av få i Sverige som enbart kan leva på sin TikTok-kanal. Det blev ett väldigt intressant samtal där Sam berättar hur han lyckas lägga ut innehåll nästan varje dag och hur man ska tänka för att lyckas på just TikTok. Dessutom så ger han oss receptet på hur man nästan garanterat får 10 000 följare på TikTok på bara en månad. Vi ska alldeles strax lyssna på hans intervju, men först kommer en värdig presentation. Sam the Man, eller Sam Pettersson, är en 20 år gammal TikTokare, YouTuber och influencer i största allmänhet. Han har 333 000 följare på TikTok, 21 000 följare på YouTube och nästan 5 000 på Instagram. Även om jag ser honom lite här och där i flödet så upplever jag att hans stora genombrott kom så fort att jag har haft lite svårt att lära känna honom. Men nu ska det bli ändring på det. Här är han, mannen som stulit Melloparodierna och gjort dem till sina. Sam the Man!
I min värld har jag i alla fall varit mer inspiration, samma idé men gjort sin egen grej av det. Mm. Jag hoppas innerligt att det känns samma sak med en annan roll.
Ja, och vad tycker då egentligen jag och min bror om det här? Det får ni höra alldeles strax, men nu det här. Kan du berätta lite bara snabbt om hur du kom in i den här svängen?
Från början?
Ja.
Du har förmodligen hört kanalen Nerd Movies. Det är mina kompisar.
Okej.
Okay. De började med YouTube typ december 2014 tror jag. Så då var jag bakom kameran, liksom skrev en del, filmade och sånt, men jag var aldrig liksom framför.
Nerd Movies, ja. Det är en ganska liten YouTube-kanal egentligen, cirka 5000 prenumeranter, men de har flera klipp som har blivit riktigt stora. Det är bland annat parodier på Mello, intervjuer med Marcus och Martinus och lite pranks och sådär. Och det här är alltså Sams kompisar.
Sen gjorde vi Mello 2015. Det är väl det första liksom så, någon form av uppmärksamhet på internet.
Ja.
Då skrev jag en del av texten och så. Det var inte min video, men jag hjälpte till.
Okay, ja.
Och sen har det typ inte hänt någonting, förutom Melodifestivalen-parodier varje år. Fram till att den kanalen la ner 2017, och jag gjorde min egen kanal på YouTube.
Ja.
Då började jag lägga upp videor som bara jag tyckte var roliga. Hände ingenting. Förrän Melodifestivalen 2018, som nu har 2,1 eller 2,2 miljoner visningar. Vilket den kanske inte förtjänar, men så det är väl det första startskottet jag fick. Men efter YouTube så började jag med TikTok augusti 2019. Och det är väl där jag blir mer än bara en person som gör för att det är kul. Så jag tror jag nådde, nu blir det väldigt mycket siffror, men 10 000 följare i december 2019. Och sen kom ju pandemin. Det gjorde att alla satt hemma med sina telefoner hela tiden.
Ja, folk satt alltså hemma och scrollade tummarna av sig samtidigt som Sam började experimentera allt mer på den här snabbväxande appen. Och resultaten, ja, de kom ganska direkt.
10 000 december, 50 000 april, 100 000 precis innan skolstart över sommaren.
Shit.
Det var ju 1,5 år sedan nu.
Ja.
Så ja, men 100 000, det kan man räkna som ett, som då började, då slog jag igenom.
Vad skulle du säga att du jobbar med?
Jag skulle säga att jag jobbar med TikTok. Alltså influencer är det många som säger, men jag känner inte att jag influera, jag påverkar ingen människa. Det är inte så, men den här maten brukar jag äta, eller de här kläderna brukar jag på mig och så. För det är ju mer, kanske Bianca Ingrosso och liknande och så. Utan jag gör mer, det är roligt, titta på det, gå vidare med er liv.
Ja. Vad skulle dina föräldrar säga att du jobbar med?
Det TikTok. Men det är också allt de vet.
Ja. Du tog studenten ett år sedan.
Ett år sedan.
Och nu så jobbar du enbart med det här. Hade de några tankar om det liksom, när du berättade att du ville göra det?
Ja, det hade de. Ja. Det har de fortfarande. Jag tror inte de har släppt den. Det är fortfarande så här, ah, ja men TikTok är jättekul, men nästa år börjar jag plugga va? Eller ja, ah, men du kanske ska plugga också. Så här. Men det var ju, för jag gick ju natur på gymnasiet. Naturmatte. Och sen där när universitetsansökningen började komma in i på våren, bara, nej men jag ska nog inte söka någonting. Jag tänkte nog filma mig själv när jag pratar med mig själv hemma.
Med en kökshandduk på huvudet liksom.
Nej men de är jätte supportive, vad heter det på svenska? Supportive i alla fall. Ja. Så det är ju skönt.
Vad är det roligaste med ditt jobb?
Det är nog att folk tycker om det man gör. Det låter jätteklisché, men om jag lägger upp någonting som fan, det här är riktigt roligt. Och så kommer en annan människa och bara skriver, vet du vad, det här var extremt kul. Mm. Bra jobbat. Det är väl det roligaste. Sen själva processen i det jag gör, tycker jag nästan det roligaste att komma på skämt. Vilket jag inom branschen är väldigt ensam om. För de flesta är det kul typ så här, ja, men att filma det eller liknande. Men jag skulle säga det roligaste är liksom skriva manus eller komma på en idé. Jag har ju anteckningar i min telefon som alltså det är hundratals bara tankar. Ja. Kan sitta vid middagen och bara, oh, vänta, det här är kul. Och så skriva ner. Och det är inte ens ett skämt, utan det är typ så här, planta rimmar på Fanta. Och sen så tar jag upp det 2 månader senare och kommer på ett skämt på det efterhand. Ja. Liksom.
Och så är det 180 000 visningar på det.
Ja, men det är alltid de tråkigaste sakerna som får mycket visningar.
Känns det så?
Ja, eller inte tråkigast, men ofta när man lägger mycket tid på en video så brukar det inte gå så bra. För att då har man en för liksom, tunnel vision.
Mm, just det.
Så det är bara jag som tycker det är kul.
Skulle du säga att det finns någon myt eller missuppfattning om ditt jobb?
Ja, det finns ju olika nivåer på det. För folk som inte använder TikTok så är det så, aha, okej, så du dansar typ. Det är en väldigt klassisk myt. Men om man sen går in på folk som kanske använder TikTok regelbundet, då är det väl mer så här, ja men vadå, du filmar ju bara och lägger upp. Hur kan det vara ansträngande eller svårt? Ja. Det kan ju vem som helst göra. Det är dock väldigt lätt att säga, okej, men gör det.
Ja.
Och sen, jag känner ju det lite ibland, så här, men gud, jag har verkligen kommit så långt och jag har inte försökt. Men det är ju bara för att i mitt huvud är det inte jobb, utan det här är det jag vill göra. Ja. Jag hade gjort det om jag inte fick en krona liksom. Men sen när man kollar tillbaka så är det så här, ah, jag har lagt upp jättemånga videor, ja, jättelänge. Och det är också det om jag pratar med mina kompisar, ah, ska vi göra den här grejen idag? Ah, nej, jag kan inte, jag måste jobba. Jättesvårt för dem att förstå, så ah, just det. Man måste faktiskt lägga ner tid på det här. Mm. Man kan inte bara, ah, men jag gör det sen, eller jag gör det ikväll, eller jag gör det nästa vecka. Man liksom måste göra regelbundet hela tiden. Ja, nu, så här, när jag lägger upp egna videor, då kan jag ju flytta dem. Men varje samarbete man ska göra har ju en deadline. Och du, ja, måste skicka in idéer, draft, nytt draft, mejla dit och så vidare.
Men apropå att liksom göra jobbet hela tiden och varje dag, har du alltid lust till det? Eller har du kommit till en nivå att du kan liksom jobba vidare fast att du inte har inspiration eller lust?
Jag har inte alltid lust och jag har inte kommit till den nivån. Men vad som är väldigt skönt är att för typ ett år sedan, om du tog kanske några dagars paus, då var du tvungen att jobba upp dina visningar igen typ en månad efter. Nu när jag ändå är lite mer etablerad och folk ändå vet vem jag är, så kan man ta en dag eller två eller kanske 3 dagars paus och du går ändå komma tillbaka ganska smidigt. Men TikTok, till skillnaden från typ YouTube, du måste komma på saker i stort sett varje dag. Och det kan definitivt bli uttråkande. Om man säger, jag måste bara göra någonting som får visningar.
Mm.
Ah, ja, har ni tänkt på den här roliga grejen? Men de videorna blir ofta sämre. Man kan se det i efterhand. Shit, det här trodde jag inte på. Det är egentligen lite skönt att man verkligen ser om någon brinner för eller inte.
Och att du har en bra kompass själv då för vad som är rätt att göra.
Exakt. Sen är jag lite problem för att för många kollegor, eller så här, de har så här, ah, nej men jag gör såna här videor. Du kanske testar mat eller du kanske vloggar eller liknande.
Mm.
Och då gör du det. Men nästan alla mina videor är ju liksom unika idéer.
Mm.
Vilket gör det ganska svårt att jobba regelbundet, för du måste komma på nya skämt varje dag. Men hittills har det funkat. Mm. Det har gått så här 2,5 år. Så jag hoppas att min hjärna inte synar än i alla fall.
Nej, just det. Vad tror du gör just dig till en framgångsrik TikTokare?
den här frågan kommer inte kunna besvara utan att låta jätteskrytsam.
Nej, men det får vara det. Men... du är ju utan tvekan en av de mest etablerade på TikTok.
Det beror väldigt mycket på att räkna, men jag brukar räkna helt karriär och säga topp 20 ja. I Sverige. Då är det ändå, då kan jag ändå stå för det.
Ja.
Alltså det här låter jätteilla, men jag skulle säga att jag är väldigt kvicktänkt. Så det är jättemånga så här konversationer jag har med folk eller mina föräldrar eller liknande där jag bara säger roliga saker.
Mm.
Bara, wow, okej, det här var kul. Och sen skriver ner det. Jag säger ofta roliga saker i stunder som jag sen kan då föra över till TikTok. Jag är inte jätteofta längre, men jag har gjort väldigt mycket så här vetenskapsbaserade skämt.
Mm.
Typ ja, men hur djur fick sina namn och så vidare.
Just det.
I lite mer komplicerad humor, vilket jag inte riktigt sett någon annan göra på TikTok. För det är väldigt mycket så här enkelt, snabbt, haha. Men om man behöver lite bakgrund till det och så, jag tror det är sådana skämt som liksom har gjort att jag gör andra videor.
Att du stack ut lite från mängden.
Ja, när jag börjar lägga upp liksom videor som ändå behövs lite svårare skämt eller kanske 3 skämt i rad, då om folk fattade dem så var det ännu roligare än liksom ett ganska kul skämt som alla fattade.
Just det.
Men sen många sådana videor också, om du inte fattar, då är det inte kul alls. Och då kan videon bara inte få några visningar.
Just det.
Så det är en fin balansgång.
Du har varit väldigt produktiv, lagt upp väldigt mycket klipp. Vad tror du att det har för påverkan i hur det har gått?
Jag tror framförallt att det spelade roll precis under pandemin började. För då kom det jättemycket nya människor till appen. Och det var relativt få människor som la upp. Så då om du la upp mycket just då, det var då du hade chansen att växa.
Mm-hmm.
Till exempel Kevin Bang, han började i 2020 och under sommaren hade han typ 300 000 följare.
Oj.
Men han la också upp under det halvåret, la han upp 4 videor varje dag.
Oj.
Och då förstår man liksom hur stor effekt TikTok verkligen kan ha.
Mm.
Jag gjorde inte det, jag la upp kanske 1 eller max 2 videor om dagen. Men liksom om man lägger i upp så mycket videor man bara kan så går det nästan garanterat bra.
Vad tror du är det viktigaste personlighetsdraget om man ska lyckas som influencer på TikTok?
Jag tror helt ärligt att du måste tycka det är kul. För att när jag började, då gick det inte ens att tjäna pengar på TikTok.
Nej.
Det var inte en grej. Och alla som liksom började då gjorde det enbart för att det var kul. Och det är många som jag ser liksom nu, som man kanske är så här 80-90 tusen, vilket ändå det är bra. Men man ser på dem att okej, men jag gör det här för att jag vill bli känd. Eller jag vill kunna jobba med det här.
Mm.
Det funkar inte i längden, utan du måste verkligen, ja men kan du göra det här helt gratis varje dag ett halvår, då tror jag att det här är rätt för dig. Men annars, ja, så funkar det egentligen med YouTube, Instagram, allting. Man måste verkligen kunna lägga all energi man har utan att förvänta sig någonting tillbaka från början. Sen nu om man kommit upp så är klart att man bör få betalt om man gör samarbeten eller liknande. Men man måste också kunna göra det gratis.
Mm.
För att annars finns den där lilla gnistan, finns inte där, då kommer du inte orka. Nej. Då går man in i väggen.
Hur ser man det? Eller jag fattar vad du menar, men har du tänkt på det? Liksom vad som avslöjar dem på något sätt?
Det är nog en liten magkänsla. Men jag tror det framförallt är typ, om du ser att de bara postar videor som går bra kanske. Om de typ tar ner videor som, men den här gick inte bra, då tar jag ner den.
Mm.
Den här fick bara 30 000 visningar. Vilket fortfarande är jättemycket. Men om en människa som faktiskt tycker om det, då lägger de bara upp, lägger upp hela tiden. Sen så, alltså det är jättesfå detaljer som egentligen inte betyder någonting. Men typ om captionen alltid väcker engagemang. Om det är så här, vad tycker du om videon? Följ för fler.
Just det.
Tagga 3 vänner. Då är det mer så här, men jag gör det här bara för att jag vill ha mycket människor som tittar på det.
Mm.
Istället för att, wow, det här är kul att göra.
Just det, att du bara ville dunka ut den så fort den var färre liksom.
Exakt.
Intressant. Ja, men så små grejer som gör att det känns lite spammigt liksom.
Men så här, jag gör också det. Jag försöker inte klanka ner på någon, för jag gör också det.
Ja.
Men om jag gör det är det förmodligen för att jag inte tycker att den videon jag la upp var särskilt bra. Så jag hoppas att kunna väga upp det med en caption än att få lite fler delningar eller liknande.
När började du med sociala medier?
2017, för då startade jag min egen YouTube-kanal.
Sandman.
Mm. Det är samma. Och då la jag även upp, kanske inte veckovis, men ändå varannan vecka typ. Jättedåliga videos. De är olistade nästan allihop.
Okej. Vad var det för videos?
Nej, men det var ändå okej. Det var helt okej idéer. De är bara horribelt filmade på typ en Samsung Galaxy S8 och jättedålig ljus och allting, och de är bara inte bra gjorda. Mm. Ja, men 2017 då. Och sen 2019, augusti, TikTok. Och det var då jag faktiskt, då det hände någonting.
Vad var det som gjorde att det började ta fart?
Ska vi säga ta fart då, när jag började bli känd på TikTok?
Ja, eller vi kan väl ta YouTube först.
Så du kan relatera lite, ja, också. Hela min YouTube-karriär är egentligen baserad på att härma Daniel och Emil Norberg. Jag har egentligen gjort melopardier 2015 ända till 2022.
Ja.
Och end counting.
Ja.
Men 2015, det var en bedrövlig video, men den fick fortfarande jättemycket visningar. Sen 2016, då fick vi vårt första samarbete. Då var det på Nerdbubbies-kanalen. Mm. Och det samarbete, det var utklädningskläder för 3000.
Mm.
Vilket i våra värld bara, oh my god, det här, alltså, vi scammar ju det här företaget nu. Men ja, de fick ju mycket gratis reklam som helst. Men då var kanske vi, så, för shit, nu försöker vi ta det här seriöst ändå. Det gick inte så bra, men vi försökte ändå. Men jag skulle ändå säga att 2018-parodin är den första som verkligen liksom satsa på. För det var då vi gjorde, började göra egen musik till.
Just det.
Tidigare har vi bara liksom tagit originallåten genom att så här, ta bort röstfilter.
Ah.
Om man lyssnar så hör man att det, sången finns kvar där i den tiden. Men 2018, och då började jag även klippa i Final Cut istället för iMovie. Så det blir också bättre. Det var väl då det tog fart.
Mm.
För då, det var den som fick hur mycket visningar som helst.
Hur många fick den?
Finalen ligger på 2,2 miljoner tror jag.
Mm, det är väldigt mycket.
Det är jättemycket. Andra chansen har typ 500-600 000.
Ja, också väldigt bra.
Det är
bra.
Fortfarande jättemycket, men i jämförelse är det inte det.
Mm.
Och sen gjorde jag även 2019-parodin. Gick lite sämre, men den skulle gjort bättre för det blir bättre varje år. Och sen började jag med TikTok. Och det var då det tog fart. För YouTube blev, då blev det bara Mello varje år. Och sen höll jag på med TikTok resten av året.
Just det.
Och YouTube, alltså det har egentligen inte gått bättre sen dess. Utan jag bara får massa visningar, men jag får inga prenumeranter. Jag är typ så här 6-7 miljoner totala visningar på kanalen och 20 000 prenumeranter.
Mm.
Vilket är väldigt lite. Men också, varför ska jag prenumerera på en kanal som lägger upp en gång om året? Bara Mello varje år.
Ja, och vad tycker då egentligen jag och min bror om det här? Bara för att förtydliga då, vi är ju inte upprörda över att du och dina kompisar gör de här parodierna. Det är bara roligt egentligen att någon annan vill göra något liknande, och ni har ju gjort det väldigt bra också. Och faktiskt, i år tror jag att ni fick fler visningar än vi.
Totalt.
Ja, totalt. Ja. På era...
Men vi fuskade lite, för vi har 6 gånger fler videor.
Ja, men det är ju väldigt listigt. Ni gjorde deltävlingarna, 4 deltävlingar. Och sen klippte ni ihop de bidragen som gick till semifinalen och till finalen. Ni fick väl liksom 1 miljon visningar till på att göra så, ungefär?
Faktiskt, det ångrar jag lite att vi gjorde.
Varför då?
Men i efterhand så borde vi ha gjort bara finalbidragen. Alltså de 12 videorna i en video. Jag tror att det hade gått bättre om man gjorde en längre video som samlade finalen. Men deltävlingen är förvånansvärt bra.
Mm.
Poängen med deltävlingarna var ju att första deltävlingen framförallt skulle vara uppe under hela liksom melloperioden.
Ja.
Vilket funkar rätt bra, för deltävling 1 har mest visningar förutom finalen, tror jag. Men visningsmässigt var det nog värt allt jobb. Men det var extremt jobbigt. I en månad så snittade jag typ så här 12 timmar sömn i veckan totalt.
Oh, herregud. Ja, det där är tufft alltså.
Man hade ingen tid att göra något annat.
Hemskt. Men det har ju också gått väldigt bra. Du sa det själv att det var värt det.
Det var värt det. Och där kom ju återigen det här med att man måste tycka det är kul.
Det var ju så du breakade på YouTube. Tror du att du hade nytta av det när du började med TikTok på något sätt? Eller var det som att börja om på noll?
Nej, jag tror definitivt att det var del nytta. Just för att parodier är liksom, ja, men 20 sekunder, det måste vara kul.
Mm.
Du kan ha ingen tid att bygga upp kontext, någonting. Det måste bara vara kul i sig. Och det är exakt det TikTok är. Så det är väl typ det.
Så att du liksom hade lite hur man ska tänka?
Exakt. Med hur man skriver text eller skriver ett skämt.
Men var det som att du kunde liksom säga åt dina YouTube-följare, hej alla 20 000, nu startar jag TikTok, följ mig där?
Inte alls. Det går inte.
Nej.
Efter alla parodier så säger jag så här, tack för att du kollade. Prenumerera. Och sen när jag började med TikTok så jag även, följ mig på TikTok. Märktes inte överhuvudtaget.
Nej.
Nej. Jag har även sagt på TikTok, innefölj mig på YouTube. Ingen bryr sig.
Nej.
Ingen bryr sig. Så det, men nu har jag kommit några som är på TikTok som bara, vänta, Det är ju du från YouTube. Men det är inte så att de har kopplat det som, ah, nu ska jag gå in och aktivt följa honom för att jag känner igen honom. Utan det är att man märker i efterhand.
Lustigt. Du kämpade ändå länge på YouTube. Och sen så började du om på TikTok och kämpa där. Vad är skillnaden på de två?
TikTok är ju så att vem som helst kan bli stor. På Instagram och YouTube så, alltså, det går typ inte att växa på samma sätt. Nu gör alla YouTube liksom.
Ja.
Så du måste nästan ha följare för att kunna få visningar. På TikTok kan någon som aldrig har lagt upp en video, ingen vet vem de är, lägga upp en video och direkt få liksom 100 000 visningar om videon är bra. Och den behöver inte ens vara liksom så här perfekt, den kan bara vara lite kul. Så det är väl det största skillnaden.
Mm.
Om du, det är återigen här, om du lägger upp massa videor. Lägger du upp 2 videor om dagen i en månad, nästan garanterat typ så här 10 000 följare då.
Ja.
Nu är ju alla på TikTok också, så nu är det mycket svårare. Men när jag började med TikTok, då fanns det jättemånga som tittade och ingen som la upp någonting.
Och vad la du upp då från början?
Jag började ju på engelska.
Mm.
Och gjorde nästan bara videor till ljud eller musik. Där jag låtsades tolka fel på en låt. Så att det lät som något annat. Mm. Och så var det skämtet.
Mm.
Det var liksom min grej. Kanske ett halvår.
Och gick det bra?
Det gick bra. Alltså jag fick mycket visningar. Men jag var ju på engelska. Så det, så här, det var ju mycket som bara inte följde mig. För att de bara såg en random video på TikTok.
Mm.
Men jag har gjort sådana videor, alltså sporadiskt nu, fast på svenska istället. Det funkar bättre om det är en engelsk låt där en del låter som ett svenskt ord, eller som en svensk mening. För då blir det liksom större.
Ja.
Men det var det jag gjorde. Så sen slutade jag helt med engelska och började med svenska helt enkelt. Och
då, var det lättare att få följare då?
Definitivt. Och sen nu efterhand, det tänkte inte jag på. Men det är jättemycket lättare att få samarbeten i Sverige från svenska företag om du är svensk, även om du inte har hur mycket följare som helst. Den svenska marknaden är tillräckligt bra för att du inte ska behöva nå ut till fler.
Och sen då, nu gör du ett annat typ av innehåll väl?
Nu är det nästan bara sketcher.
Mm.
Det är egentligen det jag tycker är roligast att göra, därför att det är ändå mer jag, eftersom jag pratar. Och även om jag spelar karaktärer så är det fortfarande, man ser att det är jag, man hör att det är jag. Och det finns ju också jättemycket mer potential. Du kan göra lite vad som helst. Jag har nu under, alltså, senaste månaderna bara försökt gå över till mer att jag liksom pratar i kameran eller att jag vloggar någonting och lägger en voiceover på.
Just det.
Och det har funkat ganska bra också. Så jag är väl lite mitt emellan nu. Jag är fortfarande med sketcher. Men jag har försökt hitta nya grejer. För att jag ändå har på med samma sak väldigt länge.
När började växa på TikTok?
Jag hade 2 videor januari 2020 som fick 1 miljon visningar båda två.
Oj.
Det var väl egentligen det som var själva startskottet.
Ja.
Det var en sån låtvideo, den är typ 8 sekunder. och en var en sketch. Och sen så funkade tydligen båda.
Mm.
Så det var väl då jag började faktiskt, ja men nu tittar folk på mig. Sen började jag göra sketcher. Och sen kunde jag göra ännu mer sketcher just för att alla gjorde helt plötsligt distansundervisning. Så det var väldigt relaterbart.
Mm.
Så då kunde man göra video om det och så gick det bra och så vidare. Det startskottet var nog där våren 2020.
Och då var det lite igenkänningssketcher typ?
Yes. Jag gör en del igenkänningssketcher nu också. Bara för att det nästan alltid går så himla bra. Men jag tycker egentligen inte om att göra det. Jag tycker det är roligare att göra sådana skämt som är liksom skämt i sig. Som är roligt även om du inte bara, ah, men det där är jag också.
Mm.
Så det är det jag försöker göra.
Har du någon känsla för vilken målgrupp du har?
Ja, min bild av min målgrupp är typ 10-15. Men det är ju det för att det är de flesta som är på TikTok.
Ja.
Så jag har liksom inte, jag gör inte väldigt barnsligt content. Utan det är bara så det är för de flesta på TikTok.
Ja.
Men jag skulle liksom gissa på, för man kan inte se ålder på TikTok.
Nej, just det.
Men jag gissar på att jag har en del lite äldre också. Just för att en del av mina skämt är lite liksom mer komplicerade. De är lite svårare att förstå om man är liksom 8 år gammal. Så, men definitivt mest barn. Men jag skulle tippa på att jag har några som är liksom min ålder eller några år äldre också.
Okay.
Och kvinnor 50 plus.
Jaså?
Just för att jag gör alla de här, min mamma när.
Ah.
Så min egen mamma som är 56,
ja.
Hon visar ju alla mina videor på jobbet,
ja.
Och då är det alltid, ah, jo, men den här jag har sett, jättekul liksom. Mm-hmm. Och de börjar följa mig och så vidare. Så det finns definitivt en målgrupp äldre också.
Och det är på TikTok också?
Ja, på TikTok. Ja. Och de är jättebra tittare. Mm. Just de fattar inte skämtet första gången. Så de tittar på videon 3 gånger liksom. Och TikTok tror ju, wow, de här måste älska den här videon. Men de har inte kopplat den.
Ja, oh, kul. Ja, det är väl också en målgrupp som kommenterar mycket och sådär, va?
Ja, nej, men jag kan ju höra mina egna videor hemma i vardagsrummet gå på repeat. Och det är bara för att min mamma läser kommentarerna. Oh, och har jag en video med 100 kommentarer, då går den videon ganska många gånger.
Bra tips ju. Har du några konkurrenter?
Det har jag. Vincent, nummer 1.
Vincent, ja. Kompis med Sam the Man och finns på TikTok under användarnamnet Vincent TV med W på sista V där. Och på första, ja, ni kommer hitta honom. Han gör i alla fall också roliga sketcher, så kolla in honom också.
Men han är också min allierad, ja. Så det går på ett ut. Men annars typ alla som håller på med humor är min konkurrent. Finns Emil Henron, om du vet vem det är. Han gör ju väldigt mycket. Han drog också var jävligt bra på det. Även om inte vi är exakt samma, så har vi förmodligen ungefär samma följarbas. Kevin, som vi pratade om tidigare, det är väl typ dem som verkligen gör bara humor. Men jag råkar också känna allihop. Så det är inte så här, även om de är konkurrenter, försöker man inte konkurrera ut dem.
Nej.
Jag hoppas att de inte försöker konkurrera ut mig heller. Men ja, egentligen alla som gör humor.
Ja. Tänker du på det, att du måste liksom skilja dig från dem på något sätt?
Inte direkt, men däremot att jag inte vill göra en video för att helt härma någon annan människa. Dels för att vem skulle kunna härma någon annans konsert?
Det har ju aldrig funkat för någon.
Nej, men så här, om jag helt plötsligt gör vloggar och får massa vloggföljare,
ja,
de hjälper ju inte mig om jag fortsätter med mitt vanliga konto sen. Så jag måste ju göra mitt eget för att få de följare som faktiskt vill titta på det. Så det är väl mer det. Men sen om någon gör en video om någonting och säger, ja, det här var kul, jag ska nog göra en video om det här också.
Ja.
Då kommer jag fortfarande göra det på mitt eget sätt.
Just det.
Men mer, inte göra exakt samma som någon annan.
Just det.
Som inte är jag.
Du tog studenten och nu är det här det enda du gör. Hur tjänar du pengar?
Jag tjänar pengar i stort sett enbart på samarbeten. Lite AdSense från YouTube. Några så här 100 kronor i månaden på livestream donationer. Men det är, alltså, det är nästan ingenting.
Från TikTok?
Ja, men samarbeten. Punkt.
Ja. Hur får du dem?
Det är faktiskt väldigt skönt att jag inte kommit upp så mycket så att de kontaktar mig varje gång jag gör samarbeten. Så det underlättar mitt jobb jättemycket. Och jag får även tillräckligt mycket så att jag kan tacka nej till en del grejer jag inte vill göra. För att, typ sommaren förra året, då var jag nästan tvungen att tacka ja till allt. För att kunna tjäna till mycket pengar. För att slippa jobba i kassan. Nej, men de kontaktar mig.
Och vilka är de?
Oftast är det agencies.
Ja.
Jag kan nämna exempel. Society Icon, Creed Media, Massfluencer är väl de 3 största.
Ja.
Och då säger de, hej, det här företaget samlar ihop kreatörer till en kampanj. Vill du vara med? Och då säger jag oftast, ja, det vill jag. Och så säger jag vill ha så här mycket pengar. Och då säger de antingen, absolut. Eller säger, kan vi köra så här mycket pengar istället? Vad säger som mötas i mitten, typ.
Är det då alltid ett samarbete på TikTok?
Ja.
Okay.
Jag har gjort ett samarbete på YouTube. Som var nyligen. Jag fick det förmodligen via Mello. Med Lego. Men förutom det är det bara TikTok.
Hur ofta lägger du ut innehåll?
Men snitt kanske 5 gånger i veckan. Jag har varit lite sämre på det på sistone. Just för att det behövs inte alltid. Och jag orkar inte ibland.
Nej.
Så ja, hoppar över någon dag. Men jag försöker alltid hålla mig en gång om dagen. Så varje gång jag inte lägger ut så här, jag borde verkligen lagt ut något idag. Alltså tidigare kunde jag lagt upp så här 9-10 i veckan. Men kort svar, 5 i veckan.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Instagram, har du någon tanke med det?
Nej, jag använder Instagram typ som jag använde det när jag gick i åttan. Att jag lägger upp 3-4 bilder om året. Jag vill lägga upp stories ibland, typ så här frågestund och sånt. Mm. Men det är typ det.
Men du fokuserar egentligen bara på TikTok och yes. på Melloparodier.
Ja, för det funkar med bara TikTok. Så då finns det ingen anledning att liksom sprida ut.
Vad skulle du säga att du lägger större delen av din arbetsdag på?
Ärliga svaret eller det coola svaret?
Du får välja.
Det ärliga svaret är förmodligen scrolla på TikTok i timtal utan någon som helst produktivitet. Men det jag lägger mest tid är väl förmodligen på att tänka ut videor. Om jag har en video som tar kanske ja, men så här, manus, filma, redigera, ut. Då lägger liksom manuset kanske halva tiden. Säg 1,5 timme kanske. Filma tar jättekort tid. För om jag redan har manuset, då är det bara, ja, ta de här kläderna, filma ena hållet, andra kläder, filma andra hållet. Det kan ta 10 minuter. Redigering gör jag också ganska effektivt. Jag gör ju lite overkill, så jag brukar redigera mina TikToks i Final Cut. Men det är för att jag är van vid Final Cut, även fast det finns massa mobilappar, men de är så plottriga. Redigering kanske 20 minuter, en halvtimme, och sen upp.
Ja, och det blir nästan en dag då, ju, om du gör en dag.
Ja, nej men... Alltså jag kan, det beror jättemycket på vilken video det är. Jag har haft videor som tagit månader. Och jag har haft videor som tagit alltså 25 sekunder. Välkommen till TikTok Sverige. Den tog väldigt lång tid att göra.
Välkommen till TikTok Sverige. Vill du posta här? Om du gör allt rätt så kan det bli en karriär. Det enda du behöver är en gnutta talang. Men det underlättar dock om du är lik Kevin Bang.
Men den var så här, jag satt och bara, välkommen till internet, välkommen till TikTok Sverige. Skulle inte det vara kul? Sen från det tog det en vecka till att jag började liksom skriva en text. Och då skrev jag bara så här, vad vill jag med? Och sen liksom vill jag nämna massa kreatörer för att då kommer folk bara, oh my god, jag känner igen det där. Sen började jag skriva texten ut efter den mallen. Jag har gjort kanske 3-4 sådana liksom satsiga låtar på TikTok, eller det är covers. Jag gör inte egen musik tyvärr. Jag börjar alltid med först idén, sen får den mogna i min hjärna i typ en vecka och sen börjar jag skriva den.
Men när du gör de här som kommer upp nästan varje dag då, sitter du och kommer på 10 idéer och sen gör du dem, eller kommer du på en idé och sen så gör du allting som behövs för att göra klart den?
Jag önskar att jag gjorde flera gånger, men det händer jättesällan. Och då är det så här 3 max. Oftast gör jag antingen videor på kvällen och lägger upp den efter. Eller så gör jag videon, lägger ut den. Typ så här 2 eller någonting. Så det är jättemycket skriva, filma, redigera upp. Och det kanske inte är det mest effektiva arbetssättet. Men jag tycker att det känns bäst. För då känns det mer, som vi pratade om tidigare. Att det känns mer som att jag håller på med TikTok. För att det här är det jag vill göra. Ja. Mer än att, ja men okej, men nu gör jag bara 10 videor så jag får det överstökat. Så att jag kan casha in efter.
När på dygnet får du jobbet gjort?
Idéer och liksom skriva idéer. Bara liksom vad det ska handla om. När som helst. Jag kan sitta och titta på TikTok och säga, ja, det här var kul, det handlar om en fjärrkontroll. Det ska jag också göra. Eller jag kan prata med någon och så säger de något roligt eller säger jag något roligt. Det där kan jag nog göra av. Men sen är det antingen typ klockan 1-2. För att då vet jag, okej, snart måste en video, nu måste jag filma. Eller så är det typ klockan 1-2 fast på natten. Så här, jag borde gå och lägga mig nu, men det gör jag inte, utan jag sitter och filar på idéer.
Så det är lite flytande?
Ja, redigering är mycket på natten.
Okay.
Varför vet jag inte, men jag tycker att det funkar. Filmning oftast på dagen.
Men okej, okay, men då är det är lite över hela dygnet egentligen. Och det känns som att det funkar bra.
Det funkar bra för mig, men jag tror det skulle funka horribelt för många andra.
Mm.
Jag är väldigt, väldigt lustdriven. Vilket är en fördel i vissa fall. För nu när det funkar så är det väldigt bra. Men det gör också att jag egentligen passar rätt illa på ett så här vanligt jobb. För att jag orkar inte.
Just det. Du får ju uppenbarligen väldigt mycket att hända liksom. Har du något produktivitetshack om man som du vill bara få ut grejerna?
Nej, jag är jättedålig på det här. Ja, alltså så här. För att ha så mycket tid som jag har så lägger jag väldigt lite videor. Men alltså, bara börja filma brukar hjälpa mig. Det är många videor som jag har filmat, redigerat. Och sen bara okej, okay, vad är bra i här? Det här behövs inte. Och sen går jag och filmar om hela igen.
Okay.
Och alltså bara att filma mycket och sen se vad som blir bra och inte. För det är svårt att veta innan. Vissa skämt kanske inte funkar. Vissa manus kanske bara inte flyter på naturligt. Det gör det i text, men inte när man pratar och så vidare.
Mm.
Så ja, mer att bara börja på en gång. Men rent liksom, om man vill att någonting ska hända på TikTok, bara posta. Den första videon, den kommer vara kass, oavsett hur mycket du förbereder dig. Den 100:e videon kommer vara kass. Så det är bara att börja. Jag kollar rätt mycket på så här, how to get big on YouTube tutorials. Alltså när YouTube var en grej för mig. Alla säger så här, okej, men vad ska du göra med en bättre kamera? Din video kommer ändå vara dålig. Den första videon du lägger upp kommer vara dålig. Liksom alla har en telefon. Börja filma, lägg upp och gör det igen. Och igen, och igen, och igen, och igen, och igen. Och sen efter så här 300:e videon, då kanske du har något kul.
Och om vi pratar lite mer konkret på TikTok då.
Ja.
När tycker du man ska posta?
Mellan klockan 2 och 3.
Okej. Okay.
Men det är förmodligen bara en placeboeffekt. För jag har verkligen postat så här klockan 10-11 på kvällen också. Det har också gått bra.
Var kommer den tanken ifrån då?
I TikTok Analytics så kan du se när tittare är mest aktiva. Då är det alltid en spike vid typ så här 7-8 på vardagar då. För då innan folk, eller när folk ligger i sängen och tittar för att de inte orkar upp. Och sen går det upp vid 1. Och sen vid 2, och sen så är högsta punkten klockan 3. Och sen är den nästan högst upp ända typ klockan 9.
Ah.
Och sen går ner igen. I mitt huvud är det så att du lägger upp precis när folk vill kolla som mest. Och sen så har du hela den kullen liksom. Men så är det ju inte egentligen. För att om du lägger upp en video 10, visst den får inte lika mycket visningar då. Men den kommer få visningar dagen efter. När folk börjar kolla igen. Men däremot förut, säg att du kanske fick 20 kommentarer på en video totalt. Om då du fick 5 stycken extra först, 3 minuter sen, sådana kommentarer, då hjälpte det. Men nu när jag har liksom ändå tillräckligt mycket tittare så spelar det inte stor roll längre.
Okay.
Men nej, det spelar ingen roll när man postar egentligen.
Okay.
Men däremot hjälper det att posta ungefär samma tid varje dag. Så om jag alltid postar vid 3 så kommer någon snappa upp det och tänka, nu är ny video sam.
Just det.
Och jag antar att algoritmen även känner igen, men här brukar jag bara posta regelbundet och då pushar vi de videorna.
Ja, jättesmart tips ju. Och vi pratade lite om caption och sånt där. Har du någon tänk kring det?
Om det handlar en video om någonting som är väldigt rimligt att fråga om, eller så. Säg en video om du ska ta bojpulver eller mjölk först.
Mm, just det.
Då är det väldigt rimligt att skriva i caption, vad brukar du göra? Och sen så skriver folk. Men om det bara är en video som är kul, då kan du bara skriva lite extra skämt liksom.
Mm.
Det kan också hjälpa med att folk tycker att videon är bättre, att de likar eller så. Nu tar jag jätteskumma exempel, men jag gjorde en video för länge sedan, mötet inför namnet på hundraser. Och då skrev jag i captionen, det där mötet gick inte hund procent bra typ. Och så här, det är ju bara lite kul. Men också total upplevelsen av videon blir lite bättre om caption också är rolig. Sen om man går på captions finns också hashtags, vilket jag också använder mer och mer sällan.
Mm.
Förut så var ju alla videor så här, hashtag for you, hashtag for you page.
Ja.
Nu brukar jag använda så här, en lärare, hashtag lärare, hashtag skola. För att det är det handlar om. Och sen brukar jag alltid lägga till hashtag sendman. Ja. Men det är mer för att jag vill alla mina videor på ett ställe. För hashtag sorterar efter likes och visningar.
Okej, så du söker på din egen hashtag och ser vilka videor som har gått bäst.
Exakt.
Ja, smart. Det är ju jättesmart ju.
Sen även om folk har likat 3 videor med hashtaggen sendman. Och så kommer en ny video med hashtag sendman. Kommer den förmodligen komma upp för dem också.
Ja, så borde ju en algoritm funka, ja.
Exakt.
Ja, men jättebra tips ju. Ibland lägger jag upp saker som går jättebra och så tänker jag, nu vill jag lägga ut någonting igen som är jättebra, och så kommer jag inte på någonting som känns jättebra. Skulle du säga att det är bättre att bara lägga ut någonting, vad som helst, eller hur ska man tänka?
Det beror lite på om man bara vill för att det är kul, eller för att man vill bli stor, eller för att man vill tjäna pengar på det. Ska du tjäna pengar på det är en lite annan grej. För att om du har varannan video på 100 000 och varannan på 10 000, då är det så här, ja, men vi kanske inte kan samarbeta med människan, för han får kanske lite visningar ibland. Men om du bara liksom för att det är kul, eller du vill få mycket följare och visningar, alla videor som får minst en visning är minst en visning till. Och så länge du inte gör något stötande som får folk att aktivt avfölja, så desto mer desto bättre. Men det är definitivt så, om du lägger upp en video som går bra, så är det bra att posta ganska kort därefter. Det kan också vara en liknande video, eller en del två. För om folk uppenbarligen tyckte om den tidigare, så kommer den till, kommer den definitivt komma upp på deras sida också, och de kommer tycka om det.
Om du skulle ge lyssnarna, eller mig då till exempel, något tips på om jag vill bli stor på TikTok, vad ska jag göra?
Det är jättetråkigt, men steg ett, försök inte bli stor.
Nej.
Utan gör det för att det är kul.
Ja.
Men det är verkligen så. Om du gör det för att bli stor kommer du tröttna på en gång. För att så fort en video går dåligt, tänker du,
ja. Och så tröttar man och lägger ner.
Och så tröttar man och lägger ner. Ja. Och även folk som kanske går bra för, som gör det, alltså det håller inte i längden. Så steg ett, gör det för att det är kul. Steg två, gör det om inte ofta så regelbundet. Du kanske behöver lägga upp 4-5 videor på en dag, men en om dagen, i alla fall i början. Sen skulle jag säga, jag hade ju lite tur att jag började så tidigt. Men ska man börja nu, så steg tre, någon form av samband, någon form av nisch. Man måste nischa sig. För om du lägger ut helt random saker, det funkar om du redan är en personlighet. För då tycker folk om dig för dig. Så då kan du göra en vlogg, en sketch, en matlagningsvideo. Men om du inte är någon, så funkar inte det. Så man måste nischa sig.
Och vad kan en sån nisch vara då?
Ja, men du kan laga mat. Eller humor är väl ändå en ganska bred nisch. Men det är fortfarande någon form av nisch. Eller du kan göra dansvideor. Det funkar fortfarande. Eller liknande. Det är väl de tre mainstegen om man ska börja. Sen finns ju jättemånga jättesmå saker. Eller jo, okej, steg fyra, gör allting så snabbt som möjligt. Alltså så här, folk bryr sig inte. Ingen bryr sig. Det är steg fem. Eller det är tips fem. Ingen bryr sig. Så du måste få dem bry sig. Om du ska göra en video, hej, välkomna till mina topp tre bär. Om du börjar en videon med, hej allihopa, förlåt, jag har inte fixat håret idag, men jag hoppas att ni tycker det är okej ändå, här är i alla fall mina topp tre bär. Då har folk redan swipat bort, för ingen bryr sig om ditt hår.
Nej.
Om du däremot börjar med, välkomna till mina topp tre bär, då vet folk vad videon går ut på 2 sekunder in i videon. De hinner inte scrolla bort innan de vet vad videon går ut på. Och därifrån kan du börja. Sen kanske inte alla vill kolla på det. Men folk måste ändå fatta vad det går ut på jättesnabbt.
Ja.
Och sen även om man ska gå in i mer komplicerade grejer, om du gör en sketch eller om du gör fler personer som pratar någonstans, rösten ska överlappa. Det här är lite över kurs, men L-cuts och J-cuts.
Det Sam egentligen menar är att man, när man klipper mellan två personer som pratar, att man ska låta ljudet från person två börja låta redan i person ett's bild. Och sen då att ljudet från talare ett, när personen ska svara, kommer i talare två's bild. Hänger ni med? Ljuden överlappar så att man får så kort klipp som möjligt. Alltså man vinner ju några tiondelar bara i varje replik, men om det är många repliker så blir det ju kanske upp mot 1 eller 2 sekunder, och det gör stor skillnad på en app som TikTok.
Människors hjärnor kan fatta vad du säger ändå, och det blir inte lika hackigt.
Wow, jättebra. Jag tror att det var alla frågor. Eller är det någonting du känner att vi borde prata om som inte har gjort?
Ja. Det skulle väl vara hur det helt plötsligt är att folk vet vem man är.
Ja, berätta.
För det, jag har fortfarande inte vant mig vid det. Vant heter det.
Ja.
För i min värld är det jag som lägger upp hemma i mitt rum. Och sen så är det en siffra på min telefon som säger att jag gjort ett bra jobb. Men i verkligheten så är det någon som bara, den här människan, han är typ min vän. Och sen när de ser mig på stan, så är det bara, shit, den där killen, han är min telefon.
Ja.
Nu är han där. Det tycker jag fortfarande är helt stört. Eller jag förstår att folk har sett mig, men jag förstår inte att folk lagt mig på minnet.
Mm.
Och liksom bara, wow, den här personen ska jag komma ihåg hur han ser ut. Och det är fortfarande helt sjukt. också folk som skriver att du är min idol, älskar det du gör. Det tycker jag är det sjukaste. Jag förstår så här, wow, det här är svinkul, bra jobbat. Men inte så här, jag ser verkligen upp till dig. Jag tycker inte att jag förtjänar det överhuvudtaget. För att jag gör inget av värde.
Nej, men du förgyller deras bussresor och så vidare.
Men det är väl det. Det har jag fortfarande så här 2-3 år kvar innan jag har vant mig vid.
Vad vill du göra framöver liksom?
Jag har ju funderat en del på att börja med stand-up. Det är ju att skriva skämt egentligen. Bara att jag måste framträda dem också. Så det är väl det jag har inom så här någon rimlig framtid. Inte kanske att bli stand-up-komiker, men ändå att testa på och se hur det är. Men sen lite, alltså som vi tänker så här, 10 år in i framtiden. Att börja liksom skriva skämt i tv och så. Så jag skriver parlamentet, lite så här, alltså om man får tänka stort så typ så här Felix Herngren. Att så här skriva shower, sen vara med lite i dem. Ja. Men liksom skriva tv-serier, skriva skämt och så. Så det är väl skrivandet. Vilket mina tidigare lärare förmodligen aldrig skulle förutspå, för jag hatade att skriva.
Ja, vad härligt. Men är det ett större brinn än att bli liksom en Bianca Ingrosso-karaktär som skålar med kändisar på olika galor?
Ja. Det är det. Nu har jag ju blivit inbjuden på en del event. Det är också jättekul. Men jag började med hela sociala mediegrejen för att vara rolig och få folk att chatta. Event är ju bara en bonus liksom efter det. Däremot att få träffa massa kändisar som jag ser upp till och att liksom få resa runt när någon annan betalar, det är också jättekul. Men huvudsaken är ju humor liksom.
Ja, men vad härligt. Men då tror jag som sagt att vi har bockat av allting.
Ja, men vad trevligt.
Det var superkul att du ville vara med och berätta.
Det var jättekul att jag får vara med.
Ja. Var tittar lyssnarna dig då?
TikTok, @samthemans. Sam Pettersson, Instagram. Sam the Man, YouTube. Det är väl typ det.
Underbart. Då tycker jag ni klickar in och letar upp honom där. Och sen så håller du utkik ifall han syns på någon stand-up-scen eller bakom Felix Herngren i någon tv-serie. Stort tack igen.
Tack så mycket.
Wow, stort tack Sam. Följ honom överallt, det ska jag göra. Ni får också gärna följa mig för att se mig försöka ta vara på Sams alla fina tips här. Jag heter Emil Norbergs på alla sociala medier. Ni får också hemskt gärna skriva till mig vem ni vill höra härnäst i podden. Och just det, en sak som jag aldrig bett om förut, men ni får gärna skriva en liten recension av podden i Apples poddspelare är det väl. Det ser alltid jättebra ut när folk har sagt vad de tycker, och jag lär mig mer om vad ni vill ha. Så det blir kul. I nästa avsnitt träffar jag Johanna Berg som tillsammans med sin sambo Marcus driver kanalen Johanna Berg och Marcus, en av Sveriges största kanaler för sketcher och kortfilmer. Johanna berättar bland annat hur man kommer igång och hur man gör det som är viktigt istället för att vänta på att allting ska vara perfekt. Kort sagt lär vi oss hur man kommer igång med sitt influensande och börjar jobba med det man brinner för.
Even when we're on a budget we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.